Ni vet att när Jesus gick här på jorden så hände det många saker. När Jesus gick på jorden så han bara närmade sig och så skrek demonerna och de flydde. För han kom där med Guds rike. Jesus, han bara var, han bara representerade, han bara fanns där. När Jesus närmade sig, när Jesus rörde vid människor så blev människor helare, de vart friska. För han förmedlade Guds rike rakt in i deras liv och när Jesus talade så hände det saker. Visst är det mäktigt? Finns inget namn som är mäktigare än namnet Jesus. Det finns inget som du kan nämna eller tänka på eller överhuvudtaget komma fram eller liksom hitta på som är större än Jesus och den han är. Och så säger Jesus så här på ett ställe, Johannes 17 tror jag det står. Förlåt, Johannes 14 så säger han så här: amen säger jag er, den som tror på mig, han ska utföra de gärningar jag gör. Kan du suga på den lite? Den som tror på mig, han ska utföra de gärningar jag gör. Och vet du vad det är Jesus säger? Att om du tror på honom så kan du vara med och förmedla Guds rike precis på samma sätt som Jesus gjorde. Och då blir du och jag bara så här: det är mindblowing. Hur ska det gå till? No way. Det kan väl inte liksom, hur ska det funka? Hur ska det ske? Grejen är den att, du vet, Bibeln säger så här att den som bor i dig är större än den som bor i världen. Eller hur? Alltså Guds ande som bor i dig är större än den anden som bor i världen. Vi satt och pratade vid köksbordet, Inga-Lill och jag, igår tror jag det var, om olika episoder i våra liv. Och så sa vi så här, jag bara nämnde det och sa till Inga-Lill, ja, det är ganska märkligt när man läser evangelierna. Så det är bara det att Jesus närmar sig så reagerar onda andar därför att Guds närvaro och Guds kraft är så mycket större. Då säger Inga-Lill så här: kommer du ihåg, Ruben, när vi var hem till Chavela eller Chabuka? Isabel heter hon egentligen, men hon hade smeknamn. Vi bara satte oss på sängkanten för att prata med henne. Och så manifesterades andar i hennes liv som bara: nej, 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 ni är för farliga, ni är för farliga. Och det är inte så att jag är så skrämmande liksom. Eller Inga-Lill. Och jag hade ingen skägg då heller. Jag såg inte ut som en, ja, vi tar inte en annan gång. Men grejen är ju den att Guds närvaro, Guds ande, den heliga andes smörjelse i ditt och mitt liv gör all skillnad. Och det är ganska intressant när Jesus säger så här i Markus kapitel 16. Så säger han så här: dessa tecken ska följa de som tror, eller hur? Så står det. Och sen så fortsätter han och säger så här, säger han: i mitt namn så skall de. Och så kommer en lista på olika, på så här förslag, men på olika saker som händer med de som tror på Jesus. I mitt namn ska de med här. Och när Jesus säger så menar han egentligen inte att ja, de ska be en bön och sen som knorr på slutet så ska de säga så här: i Jesu namn, amen. Ungefär som man ber för maten, ni vet. Tack gode Gud för maten, Jesu namn, amen. Utan vad han menar är att i mitt ställe som min företrädare, precis som jag och som jag pratat om i flera söndagar här nu, så som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Är du med? Har någon av er fått användning av en fullmakt någon gång? Hand upp. Flera stycken. Då vet ni vad jag pratar om. När man har ett legalt, alltså lagligt dokument på att jag har myndighet att verka å den andras vägnar. Och det är precis det Jesus säger. Dessa tecken ska följa det som tror, den som tror i mitt namn. De har fått fullmakt att göra det och det och det och det. Och nu ska jag försöka komma in i min predikan som jag hämtar från Johannes kapitel 3. Och jag kallar den här predikan för född på nytt. Och jag hoppas att jag inte håller på i 2 timmar eller vad du sa, Danne, utan att det får bli hyfsat kort. Men jag har sagt att Jesus är modellen, vi är hans efterföljare. Jag har sagt att Jesus sänder oss precis som han blev sänd. Och hela min förra predikan utgick ifrån att Jesus agerade utifrån inte sin gudomlighet när han vandrade här på jorden, utan Paulus han talar om att Jesus han liksom räknade inte det gudomliga som ett segerbyte, utan han avklädde sig det gudomliga och han kom i mänsklig gestalt, han agerade och betjänade, och allt det han gjorde var utifrån människan Jesus. Han är 100% Gud, han är 100% Jesus, men allt det han gjorde var utifrån sin mänskliga natur. Han var fullt beroende av den helige ande i det han gjorde. Jag hoppas ni är med på det. Vill du lyssna igen så kan du lyssna på podden som har bytt adress, har jag sagt. Så gör en ny sökning i din sökning där, så kommer du hitta den aktuella. Och frågan blir då, hur kan vi människor i våran fallna, som har en fallen natur, ingå ett partnerskap med Gud och vara i funktion på samma sätt som Jesus var i funktion? Hur i hela friden kan du och jag göra det Jesus gjorde? Hur kan vi liksom göra saker å hans vägnar? Hur kan vi göra det som han säger, i mitt namn ska ni göra detta? Och den frågan på något sätt ställs också av Nikodemus. Och om vi går till Johannes kapitel 3 så vill jag läsa bara 2 verser med er. Och de finns på skärmen. Johannes 3. Men jag tror jag läser vers 1 också. Det står så här: bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa, och lyssna nu, rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Alltså Nikodemus, som är en lärd bland judarna, en rabbi, han kan verkligen det här. Han har läst sin Torah, han har läst lagen, han har läst hela gamla testamentet. Han vet, han kan de här sakerna. Han säger, rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, och ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och Nikodemus inser ju självklart inte att han sitter och pratar med Gud inkarnerad, Gud som har blivit människa. Och här behöver vi titta på svaret som Jesus ger honom med utgångspunkt då ifrån min tidigare predikan. Att Jesus kom och blev människa så som vi, okej? Okay? Och jag tror att det är bara då vi kan förstå egentligen ännu djupare vad Jesus svarar Nikodemus. För han säger så här: amen, amen säger jag dig. Och när Jesus säger, när vi läser i Bibeln, amen, amen, eller sannoligen säger jag dig kan man också läsa, då betyder det faktiskt att, hör, lyssna nu, för här kommer någonting som är riktigt viktigt. Det är liksom inte ett eftertryck, det är ett förtryck till att nu, skärp öronen, nu ska jag säga något riktigt viktigt. Och då säger Jesus, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Jesus han talar ju om för Nikodemus på vilket sätt som Nikodemus kan komma in i samma andliga verklighet som Jesus vandrar i. För Nikodemus ställer frågan, jag förstår att du är sänd från Gud. Sådana här saker kan inte ske om inte Gud är med dig. Det är sant, Nikodemus, lyssna riktigt noga. Du måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike, för att se Guds rike. Du måste bli född på nytt för att se allt det här hända. Du måste bli född på nytt. Nikodemus måste också bli född på nytt för att lära känna fadern. Se vad fadern gör, höra vad fadern säger, så han också skulle kunna tala till andra det fadern visar honom och göra faderns övernaturliga verk runt omkring. Så Jesus säger till honom att det här kan bara bli en verklighet om du föds på nytt. Och den grekiska texten betyder egentligen född från ovan. Vissa översättningar översätter det så. Du måste bli född från ovan, född från Gud. Och jag menar att födas, vi kan föreställa oss vårt tillstånd minuterna före, alltså innan vi föddes. Det är ingen som kommer ihåg det, eller hur? Men ni vet, när vi var i livmodern, vi befann oss där inne någonstans. Vi har ju inget minne av det, någon av oss. Men förändrade din födsel dig på det sättet? Helt plötsligt så fick du extra fingrar eller tår, eller du fick 3 kilo extra så fort du kom ut och... Nej, utan du var den samma minuten innan som du var minuten efter, eller hur? Alltså, du var likadan. Men, alltså poängen är att du var ju den samma rent fysiskt. Men skillnaden var att den här födseln gjorde någonting med dig så att du kunde börja uppleva en helt ny typ av liv när du kom ut ur din moders liv. När du kommer in i den här världen så händer någonting med dig. Och du börjar inse att din mänskliga potential att utvecklas och så vidare, den bara finns där, och så börjar en utveckling. Den helt ny typ av liv, att vara i livmodern och att vara utanför. Och 3 saker åtminstone börjar så småningom att hända. Och det första är att förmågan att lära känna, att relatera till någon person, den utvecklas på ett helt annat sätt. Medan du är ofödd var du oförmögen att personligen lära känna din mamma eller pappa eller vem du är, eller relatera till andra personer. Förutom det faktum då att du i sanning var din mammas och din pappas barn, så var du oförmögen att veta det. Eller hur? Men när du en gång var född så plockade din mamma instinktivt upp dig i sin famn. Tittar på dig. Omfamnar dig. Och det är först där och då som antingen dina föräldrar eller någon annan hjälper dig att upptäcka verkligheten av vad det betyder att relatera till någon. Att bygga en relation, att skapa en relation, ett beroende och det här liksom umgänget. Det sker ju när du har fötts. Jag kommer använda den här bilden resten av min predikan. Bilden haltar ju givetvis. Men Jesus talar om pånyttfödelsen och betydelsen av det. Jag skulle bara vilja att du och jag kunde förstå lite grann vad som händer när vi föds på nytt. Det finns paralleller mellan en andlig födelse, alltså pånyttfödelse, och när vi föds till liv. Det finns många paralleller man kan dra. Så det är först egentligen när dina föräldrar eller någon annan börjar och hjälpa dig att upptäcka den här verkligheten och vad det verkligen betyder att relatera till en annan människa, att lära känna och bli känd, som du och jag börjar upptäcka vår identitet som människa i relation till människor runt omkring. Och förhoppningsvis också en dag till vår skapare och Gud. Att kunna relatera. Och Jesus sa ju till Nikodemus att han behövde födas på nytt. Och när vi föds på nytt in i Guds rike, när vi föds in i Guds rike, så blir vi medvetna om Gud genom den helige ande på ett sånt sätt att vi blir andligt medvetna om honom och börjar lära känna honom mer och mer. Andlig död är separation från Gud, och andligt liv, andlig pånyttfödelse, det är gemenskap med Gud. Att få relatera till honom, att få umgås med honom, lära känna honom. Och Jesus, han säger så här i Johannes 17:3. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså, detta är evigt liv, att de känner dig, den sanna guden. Det är en ganska stor skillnad mellan att veta om någon, att känna till om någon och att känna någon, eller hur? Vi har en god vän från Peru som numera bor i USA. Jag kan fortfarande inte förlika mig med det hon säger så. Jag förstår vad hon menar, men det låter väldigt hårt. Man frågar så här, men känner du den och den? Ja, jo, säger jag. Men han eller hon är inte min vän. Det liksom var standardsvaret. Känner du den? Känner du vem du är? Ja, men hon är inte min vän. Och då menar hon så här, jo, men jag vet om den där personen. Jag kan ge dig fakta vart den bor och så vidare. Men vi har ingen relation. Att lära känna Gud, det är det eviga livet. Och ni har redan tjuvkikat på min nästa punkt. Och det var ju nästa sak som händer när vi föds till liv naturligt. Jag menar, när vi ligger där i livmodern, vi har fantastiskt skapade ögon. Men synen inifrån livmodern är troligen ganska blurrig. Det är en massa, fostervatten och liksom, ni vet, allt möjligt. Den här svenska fotografen har ju otroliga bilder inifrån livmodern, och allting ser så ljust och fint ut och så, själva synen, den är nog inte så jättebra, förutom att det är efter födseln som synen fortsätter att utvecklas, eller hur? Mm. Och det var först när du föddes du kunde se din mamma, din pappa eller andra vuxna runt omkring dig och världen runt omkring dig på ett helt nytt sätt. När du börjar lära dig att fokusera, när du börjar lära dig att förstå hur saker och ting hänger ihop. Och det var då du kunde upptäcka syften och betydelse av objekt och aktiviteter runt omkring dig. Vad som händer runt omkring. Och hur dina små ögon börjar följa rörelser och lära sig och få en bredare syn och en större förståelse. Det händer efter födseln, eller hur? Och på samma sätt när du bara föds in i Guds rike så öppnas dina andliga ögon så att du börjar se saker som Fadern visar dig, som Gud visar dig. Som Gud uppenbarar för dig, som du med dina andliga ögon börjar se det som vi med våra naturliga ögon inte ser. Men i anden, som vi säger ibland, vad är att se i anden för någonting? Ja, är det spöken? Men att du börjar förstå sanningar ifrån Guds hjärta. När du ser saker som helt enkelt de är från en annan dimension. Gud uppenbara saker för dig. När du har fötts in i hans rike får din andliga syn utvecklas. Och vi ser samma parallell när det gäller hörseln. När du låg i livmodern så kunde du bara höra diffusa ljud Ja, hur vet du det, Ruben? Ja, jag vet i alla fall när jag duschar och sprutar in vatten i mina hörselgångar så blir det ganska diffust. Och vi hör ju givetvis, och man förstår ju att barn inne i livmodern, de hör, känner igen ljud, känner igen mammans röst och hör ljud utifrån, och man och pappor och så vidare uppmuntras att prata till magen och allt det här, ni vet. Och vi kommer ihåg Inga-Lill och jag när Filip skulle födas. Du var väldigt lång gången i din graviditet, Inga-Lill, och vi var på en konsert med Andrew Crouch på Rallingsåsgården. Och jag står jämt Inga-Lill och tittar på henne, och magen, den går verkligen i vågor så här när musiken spelar som högst. Så visst, barn reagerar på ljud, men det är först efter födseln som de där liksom vattnet rinner ut, hörselgångarna blir rena och så börjar ljud uppfattas på ett nytt sätt. Och man tänker så här innan man får barn, ja men kära någon, vilka larviga människor, hur kan man prata så där med barn och bete sig så löjligt? Tills man får det egna så står man där. Va? Du har aldrig gjort något sånt, eller hur? Oj, så fint, du är så söt så. Det är dit jag kommer. Och det är en del av utvecklingen. Därför att du härmar barnet, barnet härmar dig. Och så finns det interaktion och en kommunikation. Det finns en poäng i att vara lite larvig. Inte sen när barnet börjar utveckla språket och du ska prata bebispjåk, det är absolut inte bra. Utan bebisen eller barnet måste utvecklas och prata rent ordentligt, eller hur? Men de här ljuden, och vi försöker och vi hjälper dem. Och ni vet, och vi försöker med små enkla ord. Och så helt plötsligt en dag så sitter barnet där och pekar och så säger den, lampa. Och du springer iväg och skriver i en bok. 20 oktober 2019. Då sa barnet lampa. Och du kanske har en bild på det, vad vet jag. Eller vi sa han eller hon mamma först. Eller var det pappa? Nej, det var säkert morfar. Och ni vet, man håller på att tävla om de här grejerna. Och allt det här, alltså... Allt det här är ju en utveckling, och det finns en parallell återigen där vi kan se parallellen mellan att födas naturligt och födas in i Guds rike. Vi behöver lära oss att vandra i det som Bibeln lär oss. Vi behöver tränas i det. Och så är vi ju så här idiotiskt korkade allihop, inklusive undertecknad. Men inte kan väl jag våga det. Tänk om det blir fel. Du har aldrig tänkt så, va? Tänk om det blir fel. Men inte kan väl jag göra det eller det. Inte kan väl jag be för någon eller prata med någon. Inte kan väl jag dela om min tro. Eller inte kan väl jag så bryr jag listan så. Tänk om det blir fel. Har du någonsin sagt till en liten bebis som sitter där bara. Sluta med det där. Det betyder ingenting. Harre, nej. Utan vi uppmuntrar varenda liten stavelse. Vi uppmuntrar varenda litet stapplande steg. Vi uppmuntrar varenda liten rörelse. Åh, du kan hålla i något. Åh, vilket grepp. Och så försöker man liksom hålla på. Och barnet liksom hänger i fingrarna. Och man bara, åh, man är så stolt. Eller hur? Jag menar, precis lika stolt är pappa Gud för dig när du vågar börja ta små steg, när du börjar forma små stavelser, när du börjar liksom se någonting som du inte riktigt begriper, men du tittar i alla fall och vill förstå och vill sträcka dig efter det. Därför att det är Guds plan för ditt och mitt liv, det är Guds design för ditt och mitt liv att vara hans barn, att vara Guds avbildare. Det är din, liksom, Guds plan och design för oss att göra de sakerna som Jesus gjorde. Att i hans namn. Och det här är så viktigt för dig och mig att förstå att vi är kallade till det här. Och hörandet, jag menar, Romarbrevet säger så här. Tron kommer alltså... av att man hör budskapet. Och budskapet hörs genom Kristus ord. Och det här från Nu-bibeln. Jag tyckte den översättningen uttryckte lite bättre det som grundtexten egentligen säger. I folkbibeln så står det tron kommer av predikan, står det. Ja, men tron kommer av att man hör budskapet. Och budskapet hörs genom Kristi ord, predikan. Alltså när du hör Guds röst, när du hör Gud tala in i ditt liv, så väcker, liksom uppbyggs och väcks tron. Och du tänker bara, ja, men jag ska testa det där. Det där måste fungera. Det ska jag göra. Det här ska jag prova. Och på samma sätt som ett barn lär sig att utveckla ett förståeligt användbart tal genom att lyssna på andra och lär sig att göra saker genom att se på andra och hur man gör, så undervisar Jesus Nikodemus om den andliga verkligheten i pånyttfödelsen. Mästare, vi förstår att du är från Gud. Du kan bara göra det här om du är sänd från Gud. Ja, sannerligen, sannerligen säger jag dig. Amen, amen, säger jag dig, Nikodemus. Du måste födas på nytt för att komma in i Guds rike. Det är inte bara ett budskap om, ja, du måste födas på nytt för att bli frälst. Utan du måste födas på nytt för att vara en del av Guds rike. Och precis som ett barn gradvis mognar i sin naturliga förmåga, i sina naturliga förmågor, kan vi mogna på ett andligt sätt, ett plan, och på så sätt börja betjäna på samma sätt som Jesus gjorde. Och det är ju mot bakgrund av alla de här sanningarna som jag försöker plocka fram genom den här enkla bilden som vi ser nådegåvornas roll. Som vi förstår varför Paulus tyckte det var så viktigt för varje kristen att växa i nådegåvorna. Vad är nådegåvorna för någonting? Det får ni höra i nästa predikan. Cliffhanger, exakt. Men att den helige ande får verka genom ditt och mitt liv. Att den helige ande får leda oss, får tala saker till oss, får visa oss saker och får hjälpa oss med saker. Och egentligen är det bara när vi har en rätt förståelse av alltså, det här teologiska begrepp då. Alltså inkarnationen, där Jesus, Gud, blir människa, blir kött. När vi har en rätt förståelse av det, så kan vi börja förstå att ja, men det här att Jesus säger att vi ska göra som han, det finns en poäng. Men så säger det, ja, men Jesus, jag förstår, ja, men vi då? Men vi? Och en fråga som kommer upp ibland är givetvis, ja, men skillnaden i effektivitet mellan Jesus och oss. Jag kommer återkomma om det när jag talar om nådegåvorna. Bara en liten blänkare. Vet, när Jesus skulle befria någon så var det 100% befrielse. När Jesus helade någon så var det 100% helande. När Jesus gjorde saker så var det 100%. Du och jag ser fragment av vissa saker. En del ser mer än andra ser mindre. Och varför det? Jo, ett av svaren som jag tror är en liten nyckel till det. Det är att Jesus säger så här i Matteus 5 i saligprisningarna. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Och det är ju föga överraskande då att Jesus som är helt utan synd, han är fullständigt renhjärtad och han på ett perfekt sätt kunde se vad fadern såg, höra vad fadern sa, göra det vad fadern visade honom, vandra på det här sättet. Och när vi kommer till tro på Jesus så får vi egentligen samma förutsättningar som han, men vi är inte lika renhjärtade. Vi behöver hela tiden komma tillbaka till korset och förlåtelsen. Och vi behöver be om förlåtelse till varandra inför Gud. För vi begår misstag hela tiden. Och det är ju en del av det här spänningsfältet. Det är en del av det som Martin Luther uttrycker i när han säger det, att vi är syndare frälst av nåd. Jag gillar inte det uttrycket egentligen, men att vi lever med de här lasterna och vi kommer inte få se fullkomlingen för en dag när vi faktiskt är fullt ut i himmelen. Och precis som Israels barn leddes ut i Egypten, eller ut ur Egypten. Och de gick runt i öknen i 40 år. Kommer ni ihåg att jag pratade om Jesu frestelse förra gången om 40 dagar? Men sammanhanget för Israels barn var att det skulle prövas vad som fanns i deras hjärta. För Gud ville ju få ut er Egypten ur dem, mer än att få ut dem ur Egypten. Men som det är just idag så ser vi som i en suddig spegelbild. Paulus han uttrycker det så här i 1 Korinthierbrevet 13, det vers 11-12. När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn. Men sedan jag blev vuxen lämnade jag det barnsliga. Nu ser vi bara en suddig spegelbild. Men då kan vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap bristfällig, men då ska jag ha fullständig kunskap så som jag själv är fullständigt känd. Och här finns ju ganska många hemligheter som man kan plocka upp, eller guldkorn. Men han slutar med att säga, jag är fullständigt känd. Gud känner mig utan och innan. Han liksom bara vet varenda liten millimeter av mitt hjärta och hela min varelse. Men jag har inte fått lära känna honom fullt ut än. Han är oändlig. Gud ser mig, förstår allt om mig. Jag har inte sett allt än. Jag ser inte allt. Jag förstår inte allt. En dag kommer det bli så. Men han säger ändå, det står inte så uttryckligen, men jag ser. Han säger inte att han inte ser, eller hur? Han säger, jag ser. Jag ser, jag förstår. Jag är på väg. Och det här kapitlet är ju kapitel 13, det är det kärlekens kapitel, eller hur? Som vi talar om. Och innan det kärlekens kapitel, kapitel 12, så står det om vad då för någonting? Om kroppen, det står om nådegåvor. Och sen kommer kärlekens kapitel som handlar egentligen om hur man ska handskas med de andliga gåvorna. Och sen fortsätter kapitel 14 som handlar om vad då? Nådegåvor. Så det här är mitt i ett sammanhang där det handlar om att vandra i Guds kraft, att vandra i Guds dimension. Och den säger, nu ser jag som en skuggig eller suddig spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Men han säger det, jag ser, jag har kunskap och jag känner, men inte fullt ut. Jag är på G. Jag är på G och jag vill att du ska vara på G. Jag vill vara på G. Jag vill se mer, jag vill känna mer, jag vill se mer, jag vill uppleva mer, jag vill vandra mer, jag vill se mer av Guds härlighet, mer av saker som bara händer. Därför att det här är Guds liksom, det här är vad han har tänkt för mig. Det här är vad han har tänkt för dig och mig, att vi får utbreda Guds rike på detta sätt. Så vi får växa och mogna i vårt nya liv. Och på samma sätt, det här är min slutreplik nu innan jag säger amen. Får ni lyssna, jag läser innantill. På samma sätt som det postnatala livet, fint uttryck va? Enbart är möjligt så länge vi fortsätter att andas frisk luft. Är det nya förbundets liv i den helige ande också enbart möjligt så länge vi andas och lever den helige andes liv. Vi behöver andas in Gud. Vi behöver få låta hans liv få drabba oss gång efter annan. Paulus han säger så här, jag skulle inte fortsätta. Dricker inte druckna av vin, säger han, utan låter allt mer upp. Fyllas av den helige ande. Det är det vi ska uppfyllas av, den helige ande. Bara få fyllas av honom. Tack Jesus. Shall we pray? Tack far. Tack himmelske fader. Tack Herre för att du är så underbart god. Tack Herre för att vi får vara dina barn. Och tack Herre för att vi inte bara får se oss själva som jag är ett vuxet Guds barn, utan kan se i det här att vi får vara dina barn som får lära oss nya saker, ta steg tillsammans med dig och bara veta att du står där och tar emot oss när vi faller gång efter annan. Du står där och hejar på. Du står där och försöker få oss forma nya ljud. Du står där och försöker visa oss nya saker som vi kan peka på och säga, men det här har du visat mig, det här har jag lärt mig. Du står där och uppmuntrar oss att bara omfamna nya verkligheter och få utvecklas i den naturen som du har gett oss. Och jag tackar dig, Herre, för att det här är ingen estradgrej, utan det är någonting som är för hela din kropp. Och Herre, vi vill bara be dig om hjälp att förstå vad pånyttfödseln innebär. Herre, att från har gått över från död till liv. Från att ha ramlat bort ifrån det som var din plan en gång från början, så får vi födas in i ditt rike. Och Herre, jag tackar dig för att det sker när vi faktiskt ger våra hjärtan till dig och säger, Herre, var du kung i våra liv. Jesus, jag behöver dig. Förlåt mig. Rena mig. Tack för att du älskar mig och tack för att du drar mig in i din närvaro. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tror att det finns några stycken av er här idag. Kanske flera faktiskt. Som du bara känner så här, jag har varit med om en massa saker i Guds rike. Jag har levt i flödet av Guds rike. Jag har sett saker hända och jag har levt så mycket gott i det. Men jag har tappat det. Det har liksom försvunnit bort av en mängd olika anledningar. Och det skaver i ditt hjärta på grund av detta. Och ibland är det som att du sörjer över det och du känner så här, hur kunde det bli så? Samtidigt så finns det en uns av kanske nästan lite så här skam. Jag skäms, där skulle inte vara så. Samtidigt som det finns en oerhörd längtan, Herre, jag vill komma tillbaka.